At the conclusion of President Monson's remarks,
efter president Monsons tal sjunger kören Starka som bergen i Norden. De leds av Gerald F. Simon till ackompanjemang av Amy Webster. Tacksägelsen uppsänds sedan av Byron Quist McKay. Jag har nu förmånen att presentera kvällens talare. President Thomas S. Monson har verkat som den 16:e presidenten för Jesu Kristi kyrka av Sista dagars heliga sedan den 3 februari 2008. Han har varit rådgivare i första presidentskapet sedan 1985 som rådgivare åt president Benson, president Hunter och president Hinckley. Han tog värvning i Förenta Staternas armé nära slutet av andra världskriget. Han gifte sig med Francis Beverly Johnson år 1948 i Salt Lake-templet. Och vid 22 års ålder kallades han som biskop i den sammanslagna 6:e-7:e församlingen i Salt Lake City. Senare verkar han i stavspresidentskapet och som president för kyrkans kanadensiska mission. Vid 36 års ålder, i oktober 1963, ordinerades han till apostel och kallades som medlem i de 12 apostlarnas quorum. President Monson tog examen cum laude i business management vid University of Utah och fick sin magisterexamen vid Brigham Young University. Hans yrkesverksamhet har varit inom tryckeri- och förlagsbranschen, först som ansvarig för Deseret News och senare som vd för Deseret News Press. Han har verkat i en mängd bolagsstyrelser. Han har tilldelats många utmärkelser för samhälleligt och humanitärt tjänande, däribland tillsammans med Syster Monson ifrån Sisters of the Charity of St. Joseph's Villa i Salt Lake City. Paret Monson har 3 barn, 8 barnbarn och 4 barnbarnsbarn. Vi gläds åt tillfället att höra från vår älskade profet ikväll, president Monson.
My dear young friends, the spirit which permeates this meeting here in the Marriott
Center. Mina kära unga vänner, den anda som genomsyrar det här mötet i Marriott Center vid BYU och på hundratals andra platser över hela världen återspeglar er styrka, er hängivenhet och er godhet. Jag är så tacksam att vara med er här ikväll. Ni påminner mig om de ord som skrevs av poeten Henry Wadsworth Longfellow. Hur fager är ej ungdomen, hur klart den lyser, med illusioner, förhoppningar och drömmar. En bok med en början, en berättelse utan slut. Varje flicka en hjältinna, varje man en vän. Förutom er alla är jag glad att vara med några från min familj här ikväll. Nyligen läste jag om en gammal favorit av Charles Dickens med titeln Lysande utsikter. Ni som läst den här klassiken minns att Dickens berättar om en ung man vid namn Philip Pirrip, vanligen kallad Pip. Lille Pip var föräldralös och mindes inte att han ens sett sin mor eller far. Han hade en pojkes alla önskningar. Han önskade så gärna att han varit en lärd man. Han önskade att han var en gentleman. Han önskade att han var mindre okunnig. Men alla hans ambitioner och alla hans förhoppningar tycktes döma att slå fel. Tills en dag en London-advokat som hette Jaggers kom fram till lille Pip och berättade för honom att en okänd välgörare testamenterat honom en förmögenhet. Sen la advokaten armen om lille Pip och sa till honom: min gosse, du har lysande utsikter. Idag tänker jag på vilka ni är och vad ni är. Vilka ni kan bli och vad ni kan bli. Och jag säger till er som den där advokaten sa till Pip: ni har lysande utsikter. Inte på grund av någon okänd välgörare, utan genom en känd välgörare, vår himmelske fader själv. Och stora ting förväntas av er. Många av er här ikväll är nära sin slutexamen. Vi låter er jubla en liten stund över det. Andra av er har fler akademiska studier framför er. Ni deltar alla i det som kallas livets lopp. Författaren till boken Predikaren skrev: det är inte de snabba som vinner loppet och inte hjältarna striden, utan den som håller ut till slutet. Livets lopp är så viktigt och priset så värdefullt att det är helt nödvändigt att lägga stor vikt vid tillräcklig och omsorgsfull förberedelse. När vi betänker våra vals eviga följder blir förberedelse en viktig faktor i vårt liv. Dagen kommer när vi ser tillbaks på vår förberedelsetid och är tacksamma över att vi ansträngde oss på rätt sätt. För många år sedan när jag kallade till de 12:s forum hade jag tillfälle att tala vid ett företagskonvent i Dallas som kallas Kyrkornas stad. Efter konventet tog jag en sightseeing-tur per buss till stadens förstäder. När vi for förbi de vackra kyrkorna sa föraren till exempel: till vänster ser vi metodistkyrkan, eller till höger har vi här den katolska katedralen. När vi passerade en vacker röd tegelbyggnad på en kulle berättade föraren: i den här byggnaden har mormonerna möten. En dam långt bak i bussen frågade: chauffören, kan ni berätta något om mormonerna? Föraren körde in bussen till kanten, vände sig om i sätet och svarade: damen, allt jag vet om mormonerna är att de har möten i den där röda tegelbyggnaden. Finns det någon på bussen som vet någonting om mormonerna? Rätt gissat. Jag såg mig om på de andras ansikten efter något tecken på igenkännande. Någon önskan att säga någonting. Jag fann inget. Inte en min. Då förstod jag sanningen i yttrandet: när det är dags för beslut är tiden för förberedelse ute. Under de närmaste 15 minuterna hade jag förmånen att, som Petrus säger, förklara det hopp ni äger. Vid det tillfället förstod jag mycket bättre förberedelsens betydelse. Faktiskt, mina unga vänner, förberedelsen började inte dagen när ni kom in på er första lektion på college eller universitetet. Den började långt innan ni ens kom till jorden, när vi levde som vår himmelska faders andebarn. Jag är så tacksam över att han i sin vishet gett oss en uppteckning i Abrahams bok som berättar något om den tillvaron. Ni vet ju att det här står i den kostbara pärlan. Jag tar det för givet.
Okej.
Jaha. Nu hade Herren visat mig, Abraham, intelligenserna som organiserades innan världen var till. Och bland alla dessa fanns det många av de ädla och stora. Och Gud såg dessa själar, att de var goda. Och han stod mitt ibland dem och han sade: dessa skall jag göra till mina styresmän, ty han stod bland dem som var andar och han såg att de var goda, och han sa till mig: Abraham, du är en av dem, du utvaldes innan du föddes. Och det stod en bland dem som var gudlik, och han sa till dem som var med honom: vi ska gå ner, ty det finns plats där, och vi ska ta av dessa beståndsdelar, och vi ska göra en jord på vilken dessa kan bo. Och vi ska pröva dem med detta för att se om de kommer att göra allt vad Herren deras Gud befaller dem. Och de som håller sitt första tillstånd skall få mera. Och de som inte håller sitt första tillstånd skall inte få härlighet i samma rike som de som håller sitt första tillstånd. Och de som håller sitt andra tillstånd ska tilldelas härlighet på sina huvuden i evigheters evighet. Slutcitat. Sen föddes enligt vår himmelska faders visdom du och jag till dödligheten, välkomnade till kärleksfulla familjer. Jag stannar upp för att ni ska känna hur mycket era familjer ber för er. De oroar sig för er. De vill veta hur ni klarar er. De älskar er så mycket. Gör dem inte besvikna. Herren berättar i Läran och förbunden att Satan under våra 8 första levnadsår inte har makt att frästa oss som små barn. Vi fick 8 års försprång framför Lucifer. Tänk på det. Den här kunskapen gavs av Herren till profeten Josef redan 1830. I vår tid har en berömd sociolog, Dr. Glenn Doman, som med stor säkerhet aldrig hört talas om den uppenbarelse som jag citerade, genom sin forskning kommit fram till att ett nyfött barn är precis som en dator, fast en helt överlägsen den på nästan alla sätt. Lyssna nu. Det som stoppas in i barnets hjärna under de första 8 åren av dess liv är förmodligen där för att stanna. Lägger man in felaktig information i hjärnan under denna period är den mycket svår att sudda bort. Den mest mottagliga åldern i människans liv är 2-3 års åldern. Slutcitat. Ni kanske frågar, varför betonar president Monson det här? Vår första 8-åriga period av inlärning var för länge sedan. Men ni, mina bröder och systrar, ska bli föräldrar en dag. Och ni borde betona betydelsen av den här första 8-årsperioden för era barn och för kommande generationer efterkommande. När jag tänker på en del av de saker som ni och jag gjorde som barn, som tonåringar och som unga vuxna, förundras jag ibland över att våra föräldrar överlevde och till och med lyckades behålla förståndet. En kvinna som haft en väldigt påfrestande morgon och försökt hålla sina barn under kontroll kände att hon höll på att förlora förståndet. Hennes lille son Matthew kom fram till henne och sa glatt: mamma, minns du vasen som din mormor gav till din mamma och hon gav den till dig och som du alltid oroade över att jag ska ha sönder? Ja, sa hon. Jo, sa Matthew, du kan sluta oroa dig. Ni, mina bröder och systrar, har nu påbörjat en annan stor förberedelsetid för att kvalificera er för livets lopp. Jag talar om den akademiska förberedelsen. Det är viktigt, eftersom det är här vi lär oss sånt som hjälper oss möta utmaningarna i den föränderliga värld vi lever i. För bara några generationer sedan, om någon sökte jobb i affärsvärlden, sa kanske personalchefen till honom: är du villig att arbeta hårt? Är du frisk? Och om svaren på de här frågorna var ja, hade man chans att bli anställd. Så är det ju inte idag. Om ens ansökan, vanligtvis insänd online, väljs ut till en personlig intervju, kanske den nutida personalavdelningens ansvarige ställer frågor som: vad slags examen har du? Vad kan du bidra med till vårt företag? Vilka dataprogram är du bra på att använda? Och så vidare. För många år sedan hade jag tillfälle att undervisa på universitetsnivå och jag minns att vissa elever verkade veta vart de var på väg. De engagerade sig, ville komma någonstans, de hade mål och arbetade på att uppnå de här målen. Men andra elever verkade inte bry sig. De verkade driva kring på tillfälligheternas hav, där vågor av misslyckanden hotade uppsluka dem. Först blev de lata, sen motfällda och sen likgiltiga, och sen slutade de skolan. En sån elev som slutat skolan i förtid kom hem till sin mor och sa: "Mamma, jag har slutat skolan. Jag ska ge mig ut i världen och klara mig själv." Han packade sin väska och gav sig av för att möta livet ansikte mot ansikte. Efter 3 veckors möte med livet ringde han sin mor. "Mamma," sa han, "minns du att du sa när jag gick hemifrån att jag inte skulle kunna få något jobb om jag slutade skolan? Du hade fel. Jag har varit ute i bara 3 veckor och jag har redan haft 6 jobb.
In your pursuit of excellence, real effort is required.
När ni söker framgång krävs en verklig ansträngning. Kom ihåg, den som sår sparsamt ska skörda sparsamt, och den som sår rikligt ska skörda rikligt. Livet är ett hav där den stolte ödmjukas, den som drar sig undan avslöjas och ledaren visar sig. För att navigera säkert och nå avsedd hamn behöver du ha kartorna till hands och uppdaterade. Du behöver lära av andras erfarenheter, stå fast vid principer, bredda dina intressen, förstå att andra har rätt att segla på samma hav och att vara pålitlig när det gäller uppfyllandet av dina plikter. Ditt arbete i skolan får en påvisbar effekt på dina möjligheter efter skoltiden. Medan du kämpar för att få godkända betyg, bortse inte från vikten av att lära sig tänka. Henry Ford, den store industrimannen, sa: "En utbildad man är inte en vars minne tränats att innehålla några av historiens data. Han är en som kan åstadkomma saker och ting. En man som inte kan tänka är ingen bildad man, hur många examina han än skaffat sig. Att tänka är det svåraste arbete någon kan utföra, vilket troligen är skälet till att vi har så få tänkare." Slutcitat. Viktigare än den akademiska förberedelsen är frågan om andlig förberedelse. Vi måste skaffa oss ett eget vittnesbörd om Jesu Kristi evangelium. Det är vittnesbörd som blir ett ankare för vår själ. Under den här frågande ovissa tiden i livet kanske några av er frågar sig, liksom den romerske landshövdingen Pilatus på Kristi tid: "Vad är sanning?" Och återigen vänder vi oss till skrifterna för att få ledning. Och jag citerar: "Och det som inte uppbygger är inte av Gud utan är mörker. Det som är av Gud är ljus." Tusentals ärliga, sökande själar ställs fortfarande inför den genomträngande fråga som korsade profeten Joseph Smiths sinne när han sökte bland förkunnelser från kyrkorna i hans samhälle för att få veta vem som hade rätt och vem som hade fel. Josef sa: "Mitt i denna ordstrid och detta åsiktstumult sa jag ofta till mig själv, vad ska jag göra? Vilken av alla dessa grupper har rätt, eller har de alla fel? Om någon av dem har rätt, vilken är det då? Och hur ska jag kunna veta det? Omsider kom jag till slutsatsen att jag antingen måste förbli i mörker och förvirring, eller också måste jag följa Jakobs råd, det vill säga be till Gud." Han bad. Resultatet av den bönen beskrivs bäst med Josefs egna ord. Ni känner igen dem ju. "Jag såg 2 personer vilkas hans glans och härlighet trotsar all beskrivning, stående över mig i luften. En av dem talade till mig och nämnde mig vid namn och sa, medan den pekade på den andra: denne är min älskade son, hör honom." Josef lyssnade. Josef lärde. Hans fråga hade besvarats. De som ödmjukt söker behöver inte snubbla eller vackla längs den väg som leder till sanningen. Den är väl utstakad av vår himmelske fader. Vi måste först ha en önskan att själva få veta. Vi måste studera. Vi måste be. Vi måste göra faderns vilja. Då ska vi lära känna sanningen. Och sanningen ska göra oss fria. Gudomlig välvilja åtföljer dem som ödmjukt söker den. Det löftet ger jag er. Tänk på det. Kom ihåg att tvivel och tro inte kan samexistera i sinnet, för den ena driver ut den andra, medan tvivlet bryter ner, uppfyller tron. En inställning av tro för oss närmare Gud och hans avsikter. President David O. McKay, den underbara ledare som kallade mig till de 12 för länge sedan, la armen om mig och la sedan handen på mitt knä och sa: jag var ung en gång när jag blev kallad, och det gav mig tröst. Jag var den sista medlemmen av dem som kallades av David O. McKay. Men han nämnde ofta, och jag citerar: människans jordiska tillvaro är bara ett prov på huruvida hon ska koncentrera sina ansträngningar, sitt sinne, sin själ på sådant som bidrar till hennes fysiska naturs bekvämligheter och tillfredsställelse, eller om hon ska ägna sitt liv åt att tillägna sig andliga egenskaper. Slutcitat. Jag stannar upp här för att säga något om David O. McKay. Vid mitt första möte med de 12 och första presidentskapet nämnde han mig och sa: Broder Månsson, vilken sång vill du ha som inledning? Och jag sa: jag tycker om de gamla prästadömssångerna, som den vi sjöng ikväll. Jag visste inte att Broder Lee spelade orgel. Han gick fram till orgeln och spelade sången, och vi sjöng alla. Vid ett senare möte, ett vittnesbördsmöte, sa han: innan vi tar sakramentet vill jag att vår nyaste apostel, Elster Månsson, undervisar första presidentskapet och de 12 apostlarnas forum om Herren Jesu Kristi försoningsoffer. Broder Månsson. Dörren verkade mycket långt borta. Men jag måste gå fram, och jag mindes att tro förutsätter ett visst förtroende för, ja, en tillit till skaparens ord. Om ni skulle uppleva tvivel, jag hoppas ni slipper, men om ni gör det, så följ rådet från president Stephen L. Richards, tidigare rådgivare i första presidentskapet, som förkunnade: säg bara till de skeptiska, störande, upproriska tankarna: jag tänker stanna kvar i min tro, i mitt folks tro. Jag vet att lycka och förnöjsamhet finns där, och jag förbjuder er agnostiska, tvivlande tankar att göra min tros boning. Jag erkänner att jag inte förstår skapelseprocessen, men jag accepterar dess faktum. Jag medger att jag inte kan förklara Bibelns underverk, och jag försöker inte göra det, men jag accepterar Guds ord. Jag var inte med Josef, men jag tror honom. Min tro kom inte genom vetenskapen, och jag tillåter inte vetenskapen att förgöra den. Slutcitat. Då er förberedelseperiod i skolan tar slut och ni går ut för att delta i livets lopp, vill jag föreslå några tips som kan hjälpa er förverkliga era lysande utsikter. För det första, undvik fallgropar längs vägen. Undvik omvägar som berövar er den himmelska belöningen. Ni känner igen dem om ni vill. De kan ha etiketten "en enda gång gör inget" eller "mina föräldrar är så gammalmodiga". Dåliga vanor kan också vara sådana fallgrupper. Först kan vi bryta dem om vi vill. Senare skulle vi bryta dem om vi kunde. John Dryden, en framstående engelsk poet och dramatiker på 1600-talet, sa: dåliga vanor samlas gradvis. Som bäckar blir till floder, som floder blir till hav. Goda vanor, å andra sidan, är själens muskler. Ju mer du använder dem, desto starkare blir de. Vår himmelska fader har rått oss att söka efter allt som är dygdigt, älskligt eller hedrande eller berömvärt. Kravlöshet, omoral, grupptryckets makt kan få många att kastas kring på syndens hav och krossas mot de klipprev som består av missade tillfällen, förlorade välsignelser och krossade drömmar. Det du läser, lyssnar på eller ser gör intryck på dig. Undvik allt som liknar pornografi. Den är farlig, beroendeskapande. Om du fortsätter se på pornografi görs din ande okänslig och ditt samvete vittrar bort. Var inte rädd att gå ut från en film, stänga av tvn eller byta station på radion om det som framförs inte uppfyller din himmelska faders normer. Kort sagt, om det kan ifrågasättas om en viss film, bok eller annan form av underhållning är lämplig, så se den inte, läs den inte, delta inte. För det andra, se upp för en glänsande början och ett avslaget slut. Jag älskar den enkla visdomen i den här enkla dikten av en okänd författare. Den är väl inget litterärt mästerverk, men ni förstår den nog. En del av er gör det inte, jag talar för mig själv. Håll på med jobbet tills jobbet blir ett med dig. Det är många som börjar, de som avslutar är få. Heder, kraft, ära och pris kommer till den som fast håller ut. Håll på med jobbet tills det blir ett med dig. Böj dig över det, svettas med det, le mot det också. För av böjandet, svetten och leendet kommer livets segrar efter en tid. Här är en enkel formel, en ordlek. Arbete fungerar när önsketänkandet slår fel. Säg det 10 gånger snabbt. Viljan att arbeta skapar förmåga att ihärdigt sträva tills man når ett visst mål. Jag har alltid tyckt om idrott. Jag ska länge minnas en idrottsreporter som, när han berömde Y.A. Tittle, en av tidernas största quarterbackar i amerikansk fotboll, han sa: det här blir matchavgörande. Tittle får en passning från vänster. Han försöker en passning, men den går inte fram. Matchen verkar slut. Men vänta. Tittle kom undan sina angripare. Han har fallit bakom försvarslinjen. Han böjer armen till kast. Passningen går och fångas upp i målzonen och går till touchdown. En fantastisk upphämtning av Y.A. Tittle. I livets spel behövs ofta en extra ansträngning. Ett lyckligt liv annonseras inte med fanfar av trummor och trumpeter. Det kommer till oss, år efter år, lite i taget, tills vi slutligen inser att vi uppnått det. Det uppnås genom arbete som utförts så väl att vi kan hålla huvudet högt i självförtroende och se världen i ögonen. Följ Christopher Columbus exempel. Ta till exempel en dagbokssida från hans första resa. Dag efter dag, då de hoppades finna land men aldrig fann det, skrev han helt enkelt: idag seglade vi bara vidare. Slutcitat. Ihärdighet ger rika belöningar. För det tredje, hjälp andra i livets lopp. Kom ihåg att när du hjälper någon upp för ett berg kommer du själv lite närmare toppen. Försök se på din syster eller broder i rätt perspektiv. En man sa, jag såg på min broder genom kritikens mikroskop och sa, så grov min broder är. Sen såg jag på min broder genom hornets teleskop och sa, så liten min broder är. Sen såg jag in i sanningens spegel och sa, så lik mig min broder är. En inställning av kärlek kännetecknade mästarens mission. Tänk på det. Han gav syn åt de blinda, ben åt de lama och liv åt de döda. När vi står inför vår mästare kanske vi inte tillfrågas, hur många ämbeten hade du? Utan snarare, hur många människor hjälpte du? I verkligheten kan man inte älska Herren förrän man tjänar honom genom att tjäna hans folk. För det fjärde och sista, sök Herrens hjälp. Själar är dyrbara, din själ och min själ. Vår himmelske fader själv har sagt det. Kom ihåg att vi inte är ensamma när vi löper i livets lopp. Vi har rätt till hjälp av Herren. Hebreerna uppmanades av Paulus, låt oss då lägga bort synden och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Innan vi kan ta honom som följeslagare, innan vi kan följa honom som vår ledare, måste vi finna honom. För att finna honom vill jag föreslå att vi först måste göra plats för honom i vårt liv. Han sa, rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget att vila huvudet mot. Slutcitat. Läkaren Lukas beskrev scenen vid födelsen. Det här är vackert. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och la honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härberget. Herrens inbjudan är riktad direkt till var och en av oss. Tänk på er själva, var och en, och Herrens ord till er. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom. Och, kan jag tillägga, till henne. O, mina unga bröder och systrar, gör plats för Herren i era hem och i ert hjärta, så blir han er följeslagare. Han är vid er sida. Han undervisar er om sanningens väg. Med hans hjälp och med den förberedelse som vi har talat om kan ni gå framåt i detta livets lopp och förverkliga era egna lysande utsikter. Då, när allt är fullbordat, kommer ni att kunna säga, jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Om ni gör så får ni himlens välsignelser. Han som lägger märke till var sparv som faller kommer på sitt eget sätt att erkänna ert tjänande. Får jag berätta om en upplevelse som illustrerar detta? Broder Edwin Q. Canyon Jr. var missionär i Tyskland 1938, där han älskade folket och tjänade trofast. Efter sin mission återvände han hem till Salt Lake City. Han gifte sig och startade ett eget företag. 40 år gick. En dag kom broder Cannon in på mitt kontor och sa att han suttit med sina missionärskort. Det är bra. Man går igenom allihopa. kastar två och behåller resten. Bland de här fotorna som han behållit sedan sin mission fanns flera som han inte kunde identifiera. Varje gång han tänkte kasta dem hade han känt sig manad att behålla dem, fast han inte förstod varför. Det var foton tagna av broder Cannon under hans missionstid när han verkade i Stettin i Tyskland och föreställde en familj, en mor, en far, en liten flicka och en liten pojke. Han visste att de hette Bernt i efternamn, men mindes inget mer om dem. Han sa att det fanns en Bernt som var ledare i kyrkan i Tyskland, och han trodde, fast den möjligheten var liten, att den här Bernt hade något samband med den familj Bernt som bodde i Stettin och som han hade foton på. Innan han kastade bilderna ville han kolla med mig. Jag sa till broder Cannon att jag strax skulle åka till Berlin, där jag väntade mig att träffa Dieter Bernt, ledare i kyrkan. Jag skulle visa honom fotorna och se om de var släkt och om man ville ha dem. Det fanns också en möjlighet att jag skulle träffa broder Bernts syster som var gift med Dietmar Matern, som var statspresident i Hamburg. Herren väntade inte ens tills jag kom till Berlin för att fullborda sina avsikter. Jag var i Zürich i Schweiz på väg ombord på planet till Berlin när ingen annan än Dietmar Bernt också steg ombord. Han satt sig bredvid mig och jag berättade att jag hade några gamla kort på människor som hette Bernt från Stettin. Jag gav honom dem och frågade om han kunde identifiera dem som fanns på fotorna. Han såg noga på fotorna och började gråta. Han sa: vår familj bodde i Stettin under kriget. Min far dog när en av de allierades bomber träffade fabriken där han arbetade. Strax därefter invaderade ryssarna Polen och Stettin-området. Min mor tog min syster och mig och flydde under den framryckande armén. Allt fick vi lämna efter oss, också alla våra foton.
Brother Monson, I am the little boy.
Broder Monson, jag är den lilla pojken på de här diabilderna, och min syster är den lilla flickan. Mannen och kvinnan är våra kära föräldrar.
I have no photographs of our childhood in Stettin.
Fram till idag har jag inte haft några foton vare sig av vår barndom i Stettin eller min far.
Wiping away my own tears.
Jag torkade mina egna tårar och sa till broder Bernt: fotorna var hans. Han placerade dem försiktigt, kärleksfullt i sin portfölj. Vid nästa generalkonferens, när Dieter Bernt besökte Salt Lake City, hälsade han på broder Cannon och hans hustru för att personligen uttrycka sitt tack för den inspiration som kom till broder Cannon att behålla de här dyrbara fotorna, och att han följt den inspirationen i 40 år. William Cowper skrev följande rader: Guds väg i dunkel ofta går, men för till källan klar. I havens djup vi ser hans spår, på stormens sky han far. O människa, klandra icke Gud, då dagen mörk sig ter, se bakom tuktans stränga bud, mjukt fadersblicken ler. Det vittnesbördet ger jag er, det betygar jag för er, att Gud lever, att Jesus är Kristus, den levande Gudens son, att han är vår äldre broder, han är vår återlösare, han är vår frälsare. Han är upphovet till era lysande utsikter. Jag ger er min välsignelse. Jag uttrycker min kärlek till er. Ni är ett utvalt släkte med lysande utsikter. Må vår himmelske fader alltid leda och välsigna er. Må ni alltid sträva efter att förverkliga dessa lysande utsikter. Ber jag i Jesu Kristi, vår frälsarens namn. Amen.